Vem är han? Denne man som stillar stormar, men som inte bara stillar stormar utan också räddar människor. Jag tycker frågan är alltid intressant. Och följer man med lite grann i vår tid så vet vi att den här frågan om vem Jesus egentligen är, den har verkligen varit aktuell i flera årtionden egentligen. Det har kommit olika typer av böcker som talar om Jesus sanna identitet. Vem var han egentligen? Och det är ju kanske inte alla de böckerna och allt material som kommer om Jesus som erkänner honom som Guds son. Ganska snabba är man inom nyandligheten till exempel, eller New Age, att plocka in Jesus. Därför att gör man det så har man liksom legitimerat sin egen andlighet. Jesus tycker alla om. Jesus är vis och klok. En god rabbi. En vishetslärare. En bra morallärare. Även om man inte talar om honom som Guds son. Så Jesus är och kommer alltid att vara en huvudperson. När vi talar om andlighet. När vi talar om livet. När vi talar om vad det är att vara människa. Och att förhålla sig till Gud på något sätt. Vem är denne man? Och det är klart, det är långt ifrån alla som är som Markus när han skriver sitt evangelium och börjar med, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Han är ju direkt på, han säger precis som det är. Det här är glädjebudet om Jesus, Guds son. Guds smorde. Och när Jesus står i slutet av kapitel 4, det jag nyss läste som inledning, när han stillar stormen så är det en väldigt tydlig identitetsmarkör som klart och tydligt talar om för lärjungarna som var där och de andra som fanns där i båtarna att denne person som kan tala till vind och sjö så att det lägger sig och blir stilla måste ha med Gud själv att göra. Varför säger jag så? Ja, det fanns tydliga orsaker till det. Därför att havet, sjön, när vågorna piskar, det står för kaosmakterna och har alltid gjort i inte minst Israels historia. Och när Gud skapar en gång i tidernas begynnelse den här världen så sätter han en gräns för havet. Han sätter en gräns för vattnen och säger hit men inte längre. Här ska det vara land och där är det vatten. Så är det. Och när Gud sa så blev det så. Och i psalm 89 till exempel kan man läsa vers 10. Du råder över det stolta havet. När dess vågor reser sig stillar du dem. Alltså man var tydligt medveten om att Guds kraft och makt över det skapade, den är obegränsad. Därför kunde Mose räcka ut staven och Gud delade havet. Gud har makten över kaoset. Gud är den som råder i alla lägen. Inte ens havet kan sätta sig emot. Och om nu Jesus då är den som kan stilla stormar, så måste han ha med skaparen att göra. Han måste ha med Gud själv att göra när han betvingar vinden och vågorna. Vilka områden vi än upplever som kaotiska under tider i våra liv, så kan Jesus komma in med sin ordning, skapa liv där det råder kaos. Och det är det som är Guds person. Han skapar ordning, han skapar helhet, han skapar närhet och tillhörighet där det förut har rått kaos. Ta den demonbesatte mannen vid gravarna i Gerasa som det också står om i veckans läsning av Markus i kapitel 5. En man som är så intagen av kaos så att det står när han får frågan av Jesus, vem är du? Så svarar ondskan tillbaka, jag är legion. Och legion är egentligen en legion bland romerska soldater som bestod av 6 000 man. Så åtminstone är det ett uttryck för att den här kaoset som mannen upplever och hade inom sig och som gjorde att han var så utåtagerande, att han inte gick och binda ens med kedjor utan slet sig loss, det kaoset, det var någonting som han inte hade kontroll över. Något som han inte kunde betvinga i sin egen kraft. Och jag tror att det är så för dig och mig också. Att även om vi inte behöver tala om att vi i alla lägen vi upplever kaos eller saker och ting som är jobbigt i våra liv, så handlar det om demoner. Utan när det handlar om saker som gör att vi mår dåligt, så är det inte bara att intala sig att allting är väl och bra. Utan det jag har på insidan, det påverkar mitt sätt att vara och mitt beteende på utsidan. Och det gjorde det för den här mannen också. Han hade kaos här inne som inte han kunde kontrollera. Och han slet sig loss från kedjorna. Han ristade sig med stenar och han skrek bland gravarna. Och så kommer Jesus. Vad gör mannen då? Han faller ner inför Jesus. Därför att någonting i honom, det här kaoset han har, känner igen den som kan betvinga kaoset. Och då sätter kaoset igång och reagerar. Och säger, vem är du, Guds helige? Varför har du kommit hit? Och så talar Jesus bara till kaoset i honom. Till demonerna som är där. Och säger åt dem att gå ut och försvinna in i svinjorden. Och svinjorden med 2000 svin springer rakt ut i sitt eget kaos och drunknar i sjön. Det är den Jesus som vi känner. Som Jesus, eller som Markus gör oss uppmärksammade på. Han kan betvinga än vilket kaos du och jag upplever. Och det behöver inte vara så att vi sitter och tänker, ja men jag vet inte om jag upplevt något kaos. Jag har aldrig upplevt något kaos i mitt liv. Det kanske är så du tänker. Men det behöver ju inte handla om att det måste vara uppror inom oss. Det kan ju faktiskt vara så att jag bär på en oro eller jag bär på frågor, funderingar om livet och jag tycker att jag har inte koll. Jag vet inte vad jag ska göra av det. Men det finns en som har koll och det är Jesus. Han kan alltid komma in i din och min tillvaro i våra liv. Och han kan stilla stormar och betvinga kaos. I samma kapitel berättas det också om Jairus, en synagogsföreståndare. Han har det säkert rätt så gott ställt, men nu hotar kaoset. Därför att hans dotter är dödssjuk. Och han vet inte vad han ska göra annat än att han har hört om Jesus. Så han går till Jesus, faller ner inför honom, ber honom enträget, står det i texten. Och ber Jesus komma hem och lägga sina händer på den sjuka dottern för att bota henne så att hon ska få leva. Och det står i texten att Jesus följer med honom. Och de börjar gå mot hans hem. Men efter en stund så kommer det några och möter honom. Från hans eget hushåll, alltså Jairus hushåll. Och meddelar och säger, din dotter är död. Så varför besvära mästaren mera? Då säger Jesus några intressanta ord som jag fastnade för. Därför att då uttrycker Jesus och säger, det står så här om honom. Att Jesus inte fäste sig vid deras ord, utan sa till Jairus, var inte rädd, tro bara. Jag tycker det där är intressant. Jag tror inte på att förneka omständigheterna eller verkligheten. Och jag ser inte att Jesus gjorde det då heller. Men någonting i Jesus talar om och säger, det här är inte allt det vi nu ser eller hör. Det finns mer. Det här är inte allt. Det bud vi nu har fått om död ska inte sluta med död, utan med liv. Så därför vägrar Jesus att fästa sig vid deras ord. Och jag tänker så här, hur ofta fäster jag mig inte vid ord som många gånger inte alls är uppbyggliga? Eller kanske river ner snarare än bygger upp? Hur ofta möter vi både i oss själva och i våra egna tankar, ord, budskap som säger, nej men det där går ju inte. Det där fungerar inte. Nej men du ser väl hur det ser ut. Det är ju kaos. Det här går inte att reda upp. Nej just det gör det ju inte. Jag tänker att när Jesus säger till mannen att inte vara rädd, så är det ett sätt att säga för Jesus, Jairus, det finns mer här än det vi ser och hör just nu. Jag har mer. Guds rike är så mycket mera. Ja, din dotter är död. Men fäst dig inte vid det just nu. Utan tro bara. Det vill säga, lita på att den Gud är och den han har sänt, nämligen Jesus själv. Han har makten att skapa liv där död råder. Jag tror inte heller, även om det är ett märkligt tillfälle när Jesus då och Jairus kommer fram och hela följet kommer fram till huset där Jairus bor. Då var det ju en stor skara med människor där som var upprörda, som grät och som var helt övertygade om och visste, hade verifierat att hon var död. Då gör Jesus en sak. Han säger först till dem, nej men varför gråter ni och sörjer? Flickan här, hon är inte död, hon sover. Är det klart i mina öron och dina öron så låter ju det som ett väldigt tydligt förnekande. Och vilken psykolog som helst skulle vilja behandla en sån människa som säger så. Men jag tänker, Jesus talar inte då som om han inte förstod att rent mänskligt så är flickan död. Utan han talar utifrån att han vet att faderns makt är stor. Faderns makt att uppväcka den som är insomnad, den är oändlig. Därför säger han som han gör. Inte för att förneka, utan för att någonstans motarbeta den rädsla som hade vuxit sig stark i gruppen. Och där döden nu var en verklighet. Där ville Jesus komma med liv. Där ville Jesus förändra sättet att se på vem som har livet i sina händer. Och så står en sak till. Jesus, han på något sätt förbjuder, han tar inte med sig någon annan in i rummet än föräldrarna. Jairus och hans fru. Och lärjungarna. Inga andra får följa med in. Varför det? Kan man ju undra. Och så väcker Jesus upp flickan. Talita kom. Du lilla flicka, jag säger dig. Stig upp. Så väcker han henne till liv. Och hon vaknar till liv. Hon går omkring ibland dem. Och Jesus säger åt dem, ge henne något att äta. Och så står i texten tydligt att han förbjuder dem att säga någonting till någon annan om vad som har hänt. Hur är det möjligt? Han har ju väckt upp en människa från döden. Det är väl omöjligt. Om hon går ut ur dörren så vet alla om det. Eller? Ja, det här har ju kanske med Kristus hemligheten att göra. Den som Johanna pratade om och skrev om för 2 veckor sedan också. Alltså, bilden av Messias och vem Jesus var tvunget att bli på något sätt rätt från grunden. Jesus var inte bara mirakelgöraren som sprang omkring och gjorde under för att det var häftigt. Han var ingen trollkar. Han var ingen magiker. Han var ingen Simon trollkaren som det står om i apostlagärningarna. Jesus var den som kunde väcka till liv. Men han är också den som helar den som är sjuk och skapar frid i den som upplever kaos. Och Jesus var framförallt den som kom hit till den här världen, mina vänner. För att ge sig själv. För att offra sitt eget liv. Och göra det på rätt sätt, i rätt ögonblick. Inte på grund av att en massa människor anfaller honom med alla möjliga saker och vill göra honom till kung, som hände vid ett tillfälle. Eller kanske fler. Utan Jesus är angelägen om att det ska uppfattas rätt och riktigt. Att när det är moget ska folk förstå. Kanske är det därför han förbjuder Jairus och frun och lärjungarna att liksom tala om det här något mer. Han menade såklart inte att ingen fick se flickan. Utan på något sätt göra det här för stort. Därför att Jesu ärende var större än så. Och så tänker jag så här. Jag undrar om inte rädslan är motsvarigheten till tro. Vi säger ibland otro är motsvarigheten. Men jag är inte så säker. Jag tror att första steget till otro, det är rädsla. Och jag tror att när Jesus säger till Jairus vid det här ögonblicket, Jairus, du har nu hört ett budskap som skapar totalt kaos i dig. Din lilla flicka som du älskar är död. Och om du låter det kaoset och låter det budskapet ta över i dig nu, då blir det inget bra. Då blir du paralyserad och har ingen förmåga att se att jag står här med dig. Och att du kan känna tillit därför att jag har livet i mina händer. Och jag tror att det är så att när du och jag trängs in i rädslans återvändsgränd, då stängs liksom våra dörrar och portar och fönster. Och plötsligt är jag bara där, liten, längst in i denna återvändsgränd. Och jag ser ingenting annat. Och i den rädslan frodas och växer tvivel och otro. Jag tror att det är så. För jag tänker bara på mitt eget liv. När jag säger så. Men när jag inser att tro bara inte handlar om att jag pumpar upp mig. Inte säger till mig själv bara, nej men det är bara att hålla fast. Förneka det du ser. Håll bara fast. Det är bara liksom att tro tillräckligt mycket här så kommer Gud att göra något annat. När jag förstår att det inte är så man gör när man tror bara. Utan det är att säga, Jesus, jag vet att du har makten att. Jag vet att du är den som stillar stormar. Jag vet att du kan betvinga kaos. Och jag vet att du har besegrat döden. Herre, jag tror på dig. Jag litar på dig och din förmåga. När vi håller fast vid det, det är då trons fönster öppnas. Det är då tilliten växer. Det är då vi kan klamra oss fast vid hans mantel, mina vänner. Och hänga oss i den, precis som när vi var barn och hängde i mammas förklä. Det är så vi får göra. Därför att i oss själva kan vi inte bara tala om att vi nu ska känna tro när rädslan liksom hotar oss och trycker ner oss. Är ni med? Låt oss hänga oss i Jesu mantel. Låt oss klamra oss fast vid honom. Hålla i Jesus och säga, Jesus, du har förmågan att. Du kan hjälpa oss. Eller säga som mannen som sa det till Jesus också. När lärjungarna inte kunde hjälpa hans son. Så sa mannen, jag tror, hjälp min otro. Det är precis där. Det är precis mitt emellan här. Det är så tunt, det är så litet. Det är så skört mellan tro och otro. Och det är där, precis i den skärningspunkten som Gud kommer med sitt liv och med sin kraft. Bara när vi säger, Herre, jag tror men hjälp min otro. Jag vet att du kan stilla stormar, men jag ser det inte jämt, men jag vill tro att det är sant. Och jag håller fast vid dig. Då kommer han med sitt liv. Då kommer han och stillar stormar. Rädslan hotar att paralysera oss. Och jag tror att kärleken fördriver all rädsla som det står i Bibeln. I Johannes brev. Och den kärleken finns bara hos Gud själv. Alltså den kärlek som på riktigt fördriver rädsla. Den finns hos Jesus. Det är Jesus som fyller oss med Guds kärlek så att rädslan inte längre får plats. Och därmed på något vis stänger vi dörren mot också otron som säger Gud kan inte, Gud vill inte, Gud ser mig inte. Och så öppnas porten till ett liv där Gud är en verklighet mitt i ditt och mitt liv. Så vem är Jesus? Vem är han för dig och mig? Får han vara den som han beskrivs i evangelierna? Tillåter vi Jesus att vara den som kan stilla stormar? Som kan hjälpa oss genom kaoset? Den som går med oss även när det är som allra tuffast? Är han den som kan göra de där oväntade miraklerna också? Får han vara den? Får han vara din och min frälsare som räddar oss av nåd? Som erbjuder oss bröd och vin och säger det här är min kropp, det här är mitt blod. Var gång ni äter av det så gör det till minne av mig. Det är mer än att vi minns någonting som hände en gång för länge sedan. Det är ju att vi här och nu sätter oss ner med Jesus vid hans bord och säger jag vill ha med dig att göra Jesus. Jag vill fästa min tro och tillit till dig. Jag tar emot hans bröd och hans vin. Vi bjuds in, du och jag, till hans bord här idag. Och det får vi ta emot av nåd. Du behöver inte kvalificera dig på något annat sätt. Varken du eller jag. Än att säga jag vill och jag vill ta emot. Tack Jesus för det. Ska vi be? Jesus, tack för att vi får vara här. Tack för lärdomarna ur Markus evangelium. Tack för att du stillar stormar. Tack för att du betvingar kaos. Tack för att inget kaos egentligen har sista ordet när vi har dig med. Vi kan leva i kaos på många sätt. Vi kan uppleva många jobbiga saker i våra liv. Och en del av oss får kämpa kanske hela livet i en ojämn kamp, Herre, mot det som är kaos och kramp i våra liv. Men Herre, du är alltid där. Du står där med oss mitt i stormen. Du kommer gående på vattnet. Du är redo att ta oss vid handen, att hjälpa oss upp på vågorna. Herre, tack. Tack för att vi får vara här just nu. Jesus, jag ber för den här stunden nu i nattvarden. Jag ber att vi ska få vara stilla. Jag ber att vi ska få ta emot dig. Och jag ber också att vi ska våga säga till dig, Herre, jag behöver hjälp med det här. Eller fyll mitt tomrum. Eller stilla mitt kaos. Tack Jesus att du kommer just nu.